Här sitter jag i bilen på Djurgården och är förbannad. Alltså jag är, eller förbannad är fel ord, jag är skamsen och kränkt och känner mig så otroligt dum och töntig och dum och fel och ful och fet och jävlig. Det är så jävla dumt där. Jag tror att det är ingen stor grej kanske, men jo, för mig är det för att man är en sån som inte vill ha fel på faktagrejer. Man är en sån som snubbar igen, lär sig alla huvudstäder och håller på spontan ber folk, kan du fråga mig om alla, fråga mig om världens 9 högsta berg, fråga mig om 7 största sjöarna i Europa då, och så har man lärt sig de där och bara rabblar om outhärdligt. Nej, det är en grej som jag nämligen tänkte ta upp här med er här i bilen, en grej som är det är jobbigt. Alltså, ni vet den här reklamfilmen för Max, eller de har väl flera kanske, men det är en nu som rullar som varje gång jag sett den så har jag blivit så här: herregud vad litet Sverige är, att vi inte, fan vad man skäms att vara svensk. Jag har liksom sagt också till dem jag har suttit med när den har gått och sagt till barnen så här, att kolla vad, så där, hör ni vad de säger, hör ni vad bonne är vi i Sverige. Men bara för sakens skull, här är då ljudet till den här filmen. Och så hörs det på andra sidan.
Kan godast bli ännu godare? Kanske med lökringar, picklad rödlök och chipotlesås.
Prova Smoky Chipotle hos Max, Sveriges godaste burgare.
Ja, exakt. Ni fattar. Jag vet inte, ni kanske fattar. Jag pratar med... Men vad fan ska man säga då? Jag vill inte säga så här, min tjej, jag vet inte, det låter så larvigt, så litet. Jag vet inte, fan. Jag pratade med henne och frågade så här. Och det är inte heller så här, jag ska inte se vad hon heter och så där. Nej, det är bara att det bara, ja, jag var inne på det förra veckan. Skit i det. Jag får väl mogna till mig. Men jag frågade henne vad hon säger. Och då sa hon samma fel som i filmen. Och jag blev så här, men vad fan är det? Vad fan är det här? Och så tänkte jag, det här ska jag ta upp i podden. Kolla, spela upp den här skiten. Och sen just innan tänkte jag, jag ska också spela in då ljudet från Google Pronunciation, vad heter det? Där man får höra hur alla ord ska uttalas. Och så gjorde jag det. Det var bara, så lät det så här.
Chipotle.
Och jag fick lilla spelet och kollade fler och fler såna här uttalningssidor. Och alla säger samma sak. Chipotle.
Chipotle.
Chipotle. Det spelar ingen roll att det låter helt jävla superdumt att säga så. Det låter ju, eller ni tycker väl inte att det låter normalt. Chipotle. Man ser ju på ordet att det ska uttalas chipotle. Eller? Am I right? Jo, det är jag. Men det spelar ingen roll att jag har rätt i att det är fel. Alltså att alla säger fel. Alltså att ordet är fel. Men för det som spelar roll är att jag har ändå fel oavsett. Jag har haft fel hela tiden. Jag har gått runt och fnissat och liksom varit förnumstig åt det här i flera år. Alltså också på restauranger. Jag var på Brödernas på Östermalmstorg och han sa också det. Jag bara... Och så sa du att du var på hamburgaren? Sa du... Och han bara, chipotle, vadå? Jag bara... Nej, det var inget... Det är jag som är idiot. Fan, det är så jävla dumt. Det är så jävla dumt att vara den. Jag skäms. Det är som med... Nej, men jag skäms också. Nu, för det här skäms jag för mig själv då. Men det som ni inte kan ta ifrån mig. Eller det som ni... Vi är på samma sida, herregud. Nej, men det är folk som säger serat istället för lypsyl. Det är... Där då. Den kan ingen jävel komma och säga till dem. Jo, ni kan berätta det, men Lypsyl är ett varumärke faktiskt. Jag ska bara ta mitt serat. Det är så här malligt, som att de är lite flottare än andra. Kan jag bara få mitt serat, tack? Jag måste ha serat, jag är alldeles fnasig om läpparna. Det är... Jag vet inte, det är som när läraren sa kautschuk om så gummi. Kautschuk eller raderingummi. Ja, nej. Det är inga djupsinnigheter, men det är ändå sånt som... Det är där ungefär ligger mina stora känslor nu för tiden. När rätt mycket annat är ganska harmoniskt. Jag läste ett sånt här citat som inte lämnar mig i fred. Ni vet, det sprutar jag dem. Hela jävla fan, det är helt nedlusat av de här citaten. Man bara ögnar dem och bara nej, ja, 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 whatever. Alltså det, och alla så här, man bara, ja, det låter ju sant. Allting, alltså det är säkert jättesant och så. Men de flesta bara rinner förbi. Men ibland så lyser de upp och blixtrar till och stångar den. För det är lite farligt med sådana här citat. Alltså det finns en risk att man liksom, det fastnar och så börjar man leva efter det. Jag gjorde det. Alltså man liksom följer citatet eller vad det nu är, lite för mycket. Jag hade då som liksom, nej men jag har levt efter det. Att det växer inte mossa på rullande stenar. Jag har sagt det till mig själv och till andra liksom, otroligt många gånger. Som en sorts, ja men som ett visdomsord om att jag gör rätt. Fast det är ju saker som är, alltså, det är snarare saker att jag har skylt på det när jag har gjort något fel och sagt, ja men jag gör rätt ändå. Det är ju skitbra att ha en sån till hands. Ett litet citat, eller det är inte ett citat, det är såklart. Det är väl, vad kallas det, bevingade ord. Ja, det är en bevingade, jag har inte tänkt på det, bevingade. De har fått flyga fritt och blivit... har spritt sig och blivit kända, bevingade, oh, fan, det har jag inte fattat. Så det är väl då, det är väl citat av någon då i början, någon som satte den och bara yes, här ska jag sätta vingar på och låta flyga iväg, eller starta liksom ett rykte om att sprida här, det växer inte mossa på rullande stenar, den kan paja ett liv om 3000 år, och det har det gjort ganska mycket för mig. Alltså man ska ju vara försiktig med sån där skit. Man ska välja dem noga, de här citaten. Det är ju farligt överhuvudtaget när man liksom låter någon annan eller något annat bli någon guide i ens liv och ha liksom inverkan över vilka beslut man tar om saker och ting. Det är livsfarligt ju. Alltså jag menar, då är det inte bara att det är en sån där hittepå coach som man kan köpa timmar av, utan att det är så här, det här står i ödet och sånt där. Det är ju, ja, man ska vara försiktig med det. Det ska man vara. Jag satt bredvid en tjej på en middag i somras som, jag säger man astrolog, ja, men hon jobbade med astrologi. Inte då med så här horoskopen i tidningarna som är så här allmänt, det är väl bara blaj. Är det någon, har någon bara avlivat dem? Varför, de är helt borta. Ja, men jag är ändå lite fascinerad av. Jag ska inte säga att jag köper det helt och hållet. Men så har jag den här appen här, The Pattern, som ni väl har testat. Om ni inte har det så gör det. För det finns någonting där. Alltså jag i alla fall. Och alla jag har berättat om den för. Utvecklas av den faktiskt. Ibland är det rätt kusligt exakt i sådana här, i beskrivningar av saker. Men den är också bra när den är luddig. Liksom, för att den får en att tänka efter. Och alltså, få ta... klokare beslut på något sätt. Eller veta att ja, den ger vägar ut på något sätt. Hur som helst, den här astrologtjejen. Alltså hon var ingen så här. Hon hade inte kaftan på sig. Det var inte så att hon gick runt med rökelse och myrra. Och lite guldklot. Och kastade vatten på folk. Och var obehaglig. Utan hon var ju alltså, verkligen hel och ren. På alla sätt och vis. Det, jag vet inte. Jag vet inte om hon var ren. Nej, men hon var i alla fall, för henne var det ingen lek, för henne var det ingen tvekan om att det funkar. Och hon är så otroligt säker på sin sak. Hon visste att hon med hjälp av då vissa, vad man måste ha, vissa grundförutsättningar, tidpunkter för födelse och exakt plats och sån här. Då kunde hon ge en sammanställning som skulle få vem som helst att tappa hakan. Det sa hon så här, så är det bara. Det är ingen tvekan om det. Det är så. När hon berättade att hon kunde ge allt ifrån att ge en exakt lägesbild av den här personens då, nu till att ge datum för när större händelser hade ägt rum i liksom, hittills, men också när större händelser kommer äga rum i framtiden, alltså att det, ja, och så vilken typ av händelser det är och sådär. Och då fick jag då såklart, när vi satt den här middagen, och fick jag, fan, herregud, självklart, det här är ju content. Så tänker man om man är en sån som jag. Nej, men det finns ju verkligen någonting i det. Eller hur? Alltså, tänk att intervjua då, alltså alla har ju blivit intervjuade nu. Varenda jävel i Sverige är väl intervjuad sönder och samman i alla poddar och Skavlan och Helenius hörna och... vad heter hon också? Carina Bergfeldt, som är så duktig också. Hon är väl lugn och trygg. Eller hon är väl trygg i sig själv. Eller? Hon har väl ingen hävdelsebehov. Är att hon är att hon eller vad då? Vad är det nu för något? Jag tycker hon är bra. Det där får stå för er. Jag tycker inte ni ska hålla på och snacka skit sådär. För att jag tycker att hon har armbågat sig fram i en jävligt hård bransch, tycker jag faktiskt att hon har. Och hon gör det här programmet med bravur. Det gör hon. Ingen tvekan om den saken. Inte ett enda litet frågetecken runt den saken. Skit i det. Med då det här, om det är som hon säger, den här astrologen, med det så kan man ju visa helt nya sidor av intressanta människor. Det spelar ingen roll om de har blivit intervjuade hos Pärlan och Nemo eller Bergfeldt. Utan med det här så kan man få till den bästa intervjun som någonsin har gjorts med de här personerna. Eller hur? Alltså man sitter ju på sån otrolig input då. Jag kommer att tänka på en annan sån snilleblixt jag fick. Eller det var här, snilleblixt. Ja, det var väl jag. Men det här med... Ja. Nej, men jag producerade Schumann Show som brorsan programledde på Aftonbladet TV. Och ibland så var det lite knixigt att få in gäster. Man kunde få ett avhopp och då var det så här, fuck, nu måste vi lösa det här på två dagar. Hitta en ny gäst och göra liksom hela jobbet. Och så var det en sån vecka. Vi hade ingen gäst. Och jag grubblade och tänkte på den här, den där och den där. Och, nej, men det är liksom... Det stod helt still. Jag kom ingenstans. Antingen så hade vi redan haft den här personen. Eller så kunde de inte. Eller så var de döda. Och då bara, vänta nu. Döda. Döda. Men tänk om man kunde... Vänta nu. Så då fick jag lite sån där ryck. Och jag ringde runt lite för att jag liksom säkra min idé. Och sen så sprang jag över till Alex som en sån här vetenskapsman i filmerna när de har hittat att jorden ska gå under. Fladdrar med papperna. Stångar sig förbi brorsans säkerhetsfolk. och frågar om, du Alex, vilken gäst skulle du vilja ha som inte lever längre? I hela världen, du får välja helt fritt. Och han bara suckade. Han tyckte det var liksom slöseri med tid. Kom igen, nu har vi faktiskt... ett jobb att göra. Ja, men jag stod på mig. Säg, vem vill du ha hit? Vem vill du ha som gäst som inte lever? Och han var till slut, ja men August Strindberg. Och jag bara, yes, han kommer, jag fixar. Och sen, jag minns inte exakt hur det gick till, vad vi sa. Men jag gjorde en grej i alla fall. Vi kan ta dit precis vem vi vill, så vi kan ha flera döda gäster. Vi kan komma på en ny död gäst under programmet som kommer komma dit. Så idén var ju då att ta dit ett medium. Så det kom ett ganska framstående medium som hette Benny. Han kom till studion och i panelen så satt Marcus Larsson och Filip Hammar. Och de tyckte det var spännande också. Inte helt frälsta liksom, så att säga, i trovärdigheten kanske. Men då kom det upp då, vem vill ni ha in då? Och Filip var som jag, Ted Gärdestad kanske kan komma. Och Benny då, som hette mediumet, blundade och så här, ögonen rullade lite grann innanför och koncentrerade sig jättemycket och sa, ja, han är här nu. Och så svarade då Benny på frågor från Filip och Marcus och Alex. Vilka frågor som helst. Det kunde vara vilken som var hans favoritlåt. Alltså, då tog det några sekunder innan Benny då fick in, pejlade in rätt svar då, eller rätt, alltså Teds svar, och sa att det var jag vill ha en egen måne. Alltså. Och sen så bröts magin vid något tillfälle, och för Filip frågade vad han sa. Jo, han frågade hur kommer det sig att du Ted, som aldrig velat låta dig intervjuas, plötsligt nu ställer upp från andra sidan. Det är lite out of character, sa han. Och då the magic was gone. Skit i det. Det här med en astrologisk liksom reading, det är ju mycket bättre. För här finns ju i alla fall en chans att träffa helt rätt. Så tanken var då att hon först av allt, den här astrologen då, skulle göra en sån här reading. Göra ett sånt där jobb över en person som jag ska intervjua. Och den här personen ska inte veta om det ens. Och sen ska jag då ställa frågor som är skrivna utifrån det här materialet som är framtaget. Men jag skulle inte heller nämna att det låg någon astrologi bakom, eller att det var någon fuffens eller hokus pokus. Det skulle maskeras liksom. Det skulle mer kanske bli en grej av att Kalle Schumann, herregud, att han lyckas ställa sådana frågor som bara är så rätt på någonting. Ni hör ju, jag sitter ju och drömmer. Nej. Nu ringer någon som jag absolut inte vill prata med, kan jag säga. Fan, ringer hon för? Uff! Sorry. Ja, jag sitter ju och drömmer, ni hör ju det. Om det här, alltså det är ju fåfänga drömmar. Jag förutsätter att allting ska funka och att det ska vara otroliga frågor. Men ändå. Jag var inne i det. Jag är fortfarande inne i det. Jag bara förutsätter att det här är skottsäkert liksom. På något sätt. Ja, men då i alla fall så sa vi bra. Fan, vi har något under den här middagen. Det här vi måste köra. Vi måste göra ett projekt. Vi skapar bolag. Vi delar på vinsten. Vi kör. Det här ska köttas in. Carina Bergfeldt, hon ska bara undra vad fan var det som hände, ska hon säga. Hon ska undra, hon ska vara så jävla men hon är i och för sig svårvunnen nu över vad det gäller. Man glömmer bort ibland att sätta på stör ej-läget. Det är lite lömskt, va, med stör ej. Jag ska återkomma snart till det. Men det här, om man är med någon, om man är ihop med någon och så, så har man större. Jag sätter alltid på större ej nu när jag är med. Det är så töntigt att inte hålla på. Det är så jävla töntigt. Men jag måste bara göra det i min takt då, så att jag inte säger för mycket och får samma skit igen. Vi diskuterade det där, hur man gör med det. För det är ju någonting lite mysko att ha större ej. Jag har det ju för att jag inte vill att någonting ska störa oss. Men så har jag då förstått att det finns då förhållanden där den ena då reagerar ganska starkt på att den andra har då stör ej-läget, som att han eller hon har någonting att dölja. Och det vill man ju inte. Det vill man ju inte. Så att man måste nog pejla av där i ett förhållande om vilken typ man är. Om inte annat, om man är en sån som har stör ej då, så ha det också när man inte är med, om man vill vara lite smart då. Om man då jag vet inte vad jag pratar om. Skit i det. Varför kom vi in på det? Jo, för att jag får sms hela jävla tiden av någon dåre. Jag vill inte att någonting ska vara emellan er och mig. Så nu sätter jag på stör ej. Så eftermiddagen så kommer vi överens om att hon skulle då göra en reading på mig först då, som ett test, alltså som ett case, för att jag skulle då se vilken typ av information jag kommer få om de olika gästerna. Alltså vad jag kunde förvänta mig att ha för underlag när jag då ska träffa något högdjur sen småningom. Och så skildes vi åt och hon sa, men jag gör den här grejen på dig imorgon. Och så blev det imorgon då, och jag hörde av mig då för att jag var så jävla ivrig. Jag tyckte det var otroligt. Och hon svarade då att jag har inte hunnit göra den än, men jag är sjukt taggad, sa hon. Hon såg verkligen fram emot det här. Jag hörde det. Alltså, det var, vi hade någonting på gång. Det var ju ett super, superprojekt vi hade framför oss. Hon skulle göra den då senare på eftermiddagen. Och så ville jag inte ringa igen liksom, på kvällen. Så jag messade henne. För att jag kan inte hålla mig. Det går, jag är inte sån som bara... Nej, men det är, hon hör av sig när hon hör av sig. Och då svarar hon inte. Och inte dagen efter heller. Och inte efteråt heller överhuvudtaget. Hon har inte hört av sig sen dess. Och jag kan ju bara tänka en sak. Jag kan ju bara tänka på att hon har gjort en sån reading. Och att hon såg saker där om vad som kommer inträffa då. Att jag kommer väl dö då, antar jag. Det måste ju vara något sånt. Det kan inte vara att... Alltså, det måste vara något... Åh... Jag är rädd på riktigt alltså. För att jag har... Varför var jag så dum att jag var så duktig på att intala mig själv om att det här funkar? För det gjorde att jag måste ju tro på den här delen också. Så nu kommer jag dö av någonting när som helst. Det är ett fan. Om du hör det här, astrologjävel, så svara och säg att det inte kommer hända något dumt. Ljug om du behöver. Fan. Nej, det är... Ja, men det är lätt att i stort också. Det anses vara så fint att vara här och nu. Att vara så här, ja, härvarande. Vi har varit inne på det ordet. Det ligger en värdering i det som jag hatar. Alltså det är klart att det är bra att vara närvarande i det här nuet. Under, ja, men är det njutningsfulla ögonblick eller om det är något viktigt. Eller om barnen vill något eller om det brinner typ. Då är det bra att vara här och nu. Men annars så är det ju rätt överskattat att vara här och nu. Alltså allt det här tjatet i hela ens liv från alla de här med klar blick, oftast tjejer faktiskt, det måste man säga. Det är det. Alltså jag behöver inte lägga någon värdering i det. Det är oftast tjejer som trycker sin grej på andra om att vara här och nu. Och de ska alltid liksom titta på en så här intensivt och så här, vad här? Och ska de säga stirra med de där ögonen, alltid den där blicken. Alltså som att de vill liksom fånga en. Och när man tittar bort då, för man vill inte möta den där otäcka blicken, då tar de det som ett tecken på att han är inte mogen, han är inte redo, han är undflyende och feg, han vågar inte vara här och nu. Nej, du, vet du vad, jag vill bara inte vara med dig här och nu, jag vill bort härifrån. Nej, men det är alltid en viss typ av människor som håller på med det här och nu hetsen. Det är fan, jag tror att ni ser det framför er. Det är samma typ som gör det. Det är samma typ, så här, jag har det. Samma typ som hetsar om här och nu. De tycker också alltid att de själva har väldigt fina ögon. De tycker att det är deras grej lite grann. Att de har väldigt bra blick, starka färger i ögonen. Där har vi det. Det är dubbelt, alltså det är kanske så. De har kanske jättefina ögon. Alltså, eller fina. Kanske, alltså ovanliga ögon då. Det är väl så det är ju. Alltså, och just de här, de ska alltid hålla på att använda sina jävla ögon sådär intensivt. Och tro att man blir försvarslös då. Att man blir rädd eller att man gör som de vill. Att det hjälper dem på något sätt. Ofta har gröna ögon, har de, tänker jag nu på. Alltså, när jag tänker efter. Gröna ögon har de. Fan, gröna ögon. Folk med gröna ögon. Fan, vad snabba de är på att säga. Jag har gröna ögon. Kolla, jag har gröna ögon. De älskar att prata om att de har gröna ögon. Alltså, hör om någon säga pupill. Jag har gröna ögon. Jag har... Faktiskt lite ovanligt faktiskt. Ja, det är bara 5% som har det i världen. Eller vad fan de nu säger. Jag håller på att malla sig om sina jävla gröna ögon. Vad sjukt det är ändå. Alltid som att det var någon typ av tävling som man skulle... Alltså jag har ju då bruna ögon. Och då är det ju fulast då, för det är vanligast. Oj. Det här. Hör ni? Wow, det har något det där ljudet av av testapparaterna. Uff, fy fan, vilken ångest med den här fåglarna. Det var ju dystert. Ja, och blå ögon då, det är då också fint. Det är fint. Det är finare än bruna. Men det är inte lika fint som gröna. För gröna ögon, det är det allra finaste. Mm, det är det. Och det vet alla de som har gröna ögon. Och de är så jävla stolta och malliga. Alltså, det skulle inte förvåna mig om... Ja, gröna ögon skulle kunna vara ett symptom på genetisk defekt som typ narcissism eller någonting. Eller mindervärdeskomplex. Någonting som är hävdelsebehov. Alltså, någonting gränslöst är att man måste påtala det hela tiden. Eller använda den här blicken och vad här nu? Titta på mig. Titta, här är jag. Här. Och peka på sina sjuka gröna ögon. Fy! Fan. Nej, jag får ursäkta, men jag är så trött på det här med ögonfärg, och som att jag skulle säga någonting om en person eller någonting. Jo, men det är alltså lägga värderingar i sånt där och vad som är fint och inte. Det är någonting sjukt med det. Och som fortfarande pågår. Det blir allvarlig. Nej, men vissa saker som tillåts pågå fortfarande. Nej, det är bra med kroppspositivismen och så där. Alltså, jag tänker säkert bland barn. Bra. Ju mer vi kan vara sprida en accepterande kultur, desto bättre. Men det finns ändå sådana då mätbara grejer. Sen är det också när staten rycker in och ger vissa barn tandställning för att det ska vara rakt. Det ska det. Det ska inte vara snett eller komma ut någon tand där. Det handlar inte bara om estetisk eller om funktionellt medicinsk tandvård, utan det handlar ju också om att ja, vi ska nog fixa så att det är väl bra då att staten hjälper till, men det är också lite dubbelt att staten hjälper till. Alltså som att acceptera det då och befästa det på något sätt. Eller kanske jag som tar det personligt bara. För att jag inte fick det, nej. Jag borde kanske ha fått det som barn. Det är lite samma sak med ja, man tänker lätt på rödhåriga då också. Alltså att det är också något symptom. Men det vet man ju. Eller att det är. Alltså den här grejen om att det är. Att alla som har rött hår är ändå en. Alltså det är en produkt som kommer från en våldtäkt av en neandertalare. Som då våldtog en människa någon gång. Eller det hände väl säkert flera gånger. Alltså, jag tror inte att de älskade med varandra. Eller det kanske de gjorde. Det kanske var en grej. Hon bara drog från sin svenne man, gick till skogs och lockade på en neandertalare för att få riktigt knull. Det var ingen så här halvdant, utan jag vill bli tagen. Och så kom det någon lilla där, Ginger kom ut sen. Och så gick årtusendena. Och så är de här. Nej, men jag vet, jag larvar mig ju. Jag har den största respekt för rödhåriga. De behöver... De behöver ingen sympati, för det är inte svårt att vara rödhårig. Det är svårt att bedöva rödhåriga dock hos tandläkaren, sägs det. Och att de behöver väldigt mycket bedövning, för att det är någonting med nerverna. Men det är känsliga saker det här, jag märker att jag är inne på. Att man, det är liksom, det är nästan farligt nära rasbiologi, va, och sådär. Alltså, som man väl inte gör längre alls. I alla fall inte någon värderande sån. Eller hur? Fan, tänk om det skulle finnas då fortfarande så här ett shit, nu kommer det också ett gäng militärer mitt i skogen här på Djurgården. Vad sjukt! Alltså under, måste fan ta en, nej, jag ska inte ta en bild, det får man inte göra, va? Då ser jag, Hult! Vad är syftet med denna fotografering? Nej, men tänk om jag då skulle gå ut här med Buster i skogen och så bara finns de här. Man vet att de stryker runt ibland, neandertalarna. Så bara... Och man vet att jag är smartare, men han är snabbare och starkare. Han kommer ta mig. Han kommer ta mig. Det är i alla fall något fint, tycker jag. Om man bortser från det här med häxorna. Som håller på och säger vad här och nu med sina gröna ögon. Så är det i alla fall något fint med människor som har en fördel som de vill liksom highlighta. Förstår du vad jag menar? Alltså, de har fått en komplimang för någonting någon gång eller flera gånger. Och det är så jävla tydligt då när man träffar random människa på stan, så vet man vad den personen antingen liksom tycker själv eller har fått väldigt mycket beröm för. Som den här personen då trycker på extra mycket, som att det är en superstyrka. Alltså, de tycker det i alla fall. För det sticker ut då på ett bra sätt. Man ser det med en gång. Vi är ju påfåglar. Alltså någon framhäver under ögonen, satsar allt på dem, ramar in dem i smink och så. Och någon annan har jävligt bra kärt. En trevlig baja, kanske. och har då liksom lämpliga byxor för detta ändamåls skull, att framhäva det ännu mer. Eller någon har då skrattgropar som är så charmigt. Och då lägger de typ lite ögonskugga kanske där för att göra de här ännu mer markanta. Och som jag har... Vad har jag då som är min... Jag har mitt kukv. Det är min lilla påfågelskrud. Som ingen då ser i och för sig. Men det ledsnaste om man ska vara lite allvarlig är ju när man träffar en människa som inte lyfter fram någonting, alltså som inte har något som de tycker är fint själva, och det är ju tråkigt. Inte för att det är så jävla viktigt att vara fin, men det är, alla vill väl känna sig fina ändå på något sätt, ha någonting. Men annat är det då med snygga snubbar liksom, som de highlightar allt. De bara, käklinjen, den gamla käklinjen, den råkar bara vara tju, så jävla hård. Hej, tjena Shane. Du spelar också tennis eller? Ska vi inte lira lite match då, tennis? Snygga snubbar spelar tennis. Det gör de 100%. Och tjejer vill då väldigt gärna också då ha en kille, en snygg snubbe som spelar tennis och har så här fodra, så här tennisväska och keps lite snyggt liksom, snyggt käkben, lite trevlig blick, spelar tennis och har så här, och är så här överseende med att hon inte kan så bra, men det är bra gum, du, men skit, vi bara spelar, det är ingen match nu, kom igen nu, vi bara vad fan, så kysser de varandra över nätet liksom, efter att de har misslyckat serveförsök och jag är bollkarren som rusar in och skallar honom på käken. Så att det blir soppa från honom ett tag. Jag har tänkt mycket på de här snygga killarna. De tar stor plats i mig. Jag fick ännu en så här tankeställare på det här med utseende. När någon skrev till mig. Det var verkligen ingen fara. Alltså, någon skrev så här, oh, wow, du... Överragg Kalle, när jag la ut en bild på nu är jag där igen, att jag ska vara så här, på mig och fan, jag måste lösa det här överragg, det där var överragg. Problemet med snygga snubbar, det är att, alltså, det som gör dem oövervinnliga då, till skillnad från mig, det är att de vet inte om någonting annat än att de är snygga snubbar. Alltså, de vet bara det. Det är hela deras liv som de också blivit behandlade som snygga snubbar och fått alla då de här fördelarna som det ger. Alltså, de talar snygga snubbar helt flytande. Det är som, hej, ska du spela tennis eller? Hey, du, ska vi gå vidare eller? Skit i dem där, vi går till stället här borta. Strippar. Jag tänker att jag bygger upp en sån i mitt huvud och vill lämlästa den jäveln. De har fått alla fördelar och de vet inte ens om det. Och det gör också att de är lite pantade. Men det vet de inte heller, för det är en av fördelarna med att vara pantad, att man är för pantad för att förstå det ju. De vet inte någonting. Alltså, om man skulle berätta sanningen för dem. Du vet att du är bara en snygg snubbe, va? De bara, ja, vadå då? Ja, vadå då? Vad är det? Har du problem med det eller? Det var ju vadå, jag är snygg med det. Vad säger då? Du vet du, du är också dum i huvudet. De bara jaha, okej. Okay. Vadå då? Man bara, fattar du inte? Du är ointelligent. Jaha, men vadå? Vad är det med det då? Fan. Du, sorry, du, jag ska spela tennis med din flickvän. Det är där de har. De vinner alltid. De liksom, de skulle inte, det går inte att provocera en sån. Alltså, han skulle inte bli förbannad om han sa, du är ju dum i huvudet. Ja. Han bara, han tar inte illa upp. För han vet inte vad det är. Han behöver inte spegla sig mot någon annan. Han är sig själv nog. De är så jävla självklara, de här snygga snubbarna, att de blir liksom självspelande. Medan vi andra, så, ja, men vi har ju fått utveckla våra färdigheter liksom för att få ta vår plats och fortplanta oss. Jag antar att det handlar ju väl om det. Att vi måste hitta andra fördelar. Men alltså, de här snygga snubbarna, de är bara, tjena. 2-1 i set till mig då. Ska vi köra till 5 eller? Ska vi... Det är ingen fara, tjejen. Det är en tävling. Det är klart. Jävla snygga snubbar. Ja, men jag dyksvärt. Här är tjejen. Ska vi inte sticka ner till Krabby? Och dyka lite. Ja, fan. Nej, men det handlar väl om allt möjligt skit där. Jag i alla fall, jag är färdig. Jag är klar. Jag behöver inte längre förhålla mig till snygga snubbar. För jag är klar. Det är så otroligt härligt. Bara, alltså med fortplantning då, om det handlar om det. Jag har barn. Och nu har jag träffat någon som också har det. Och då är vi, alltså det är klart. Vi kan bara ha det bra då. Det är en så jävla stor grej annars för alla. Såklart. Alltså i ett förhållande om man inte har barn, så är det ju den stora grejen. Och att då, om ena har barn, så blir det obalans. Som ju är magnifik. Och omöjlig kanske att övervinna. Det är så lätt att man jämför sitt, liksom, sina förhållanden liksom, på något sätt. Alltså det man har med det man har haft och så. Jag minns att jag var ihop med en tjej som hade barn en gång. För ganska länge sedan. Och jag hade då inte det och var liksom, jag var liksom, jag fattade inte. Det var, alltså där och då så var jag bara så här, ja men fan, ta bara mappa så sticker vi ut typ. Alltså jag var helt, jag kunde inte relatera överhuvudtaget. Och det var inte ondska, det var ju bara okunskap såklart. Eller så här, hur fan skulle jag kunna veta det? Och hur fan skulle någon som inte har barn kunna fatta hur det är att ha barn? Ni kanske har det så, alltså lever med någon som har barn, eller att ni har barn och den andra inte har det. Och det kanske funkar skitbra. Det kanske gör det. Men jag tror att i väldigt många fall så funkar det inte så bra. Utan det är någon som får stryka på foten. Antingen då föräldern till barnen som blir klämd, eller den andra som känner sig osedd. Det borde finnas en lag på att man ska gå och prata med en parterapeut eller någonting om man blir ihop med någon som har barn. Eller, ja, nej. Och tvärtom. Nej, nej, nej. Det kommer gå åt helvete annars. Och då är det faktiskt inte bara för dem, utan också barnen som hamnar i kläm. Och har en, ja, men får en oharmonisk del av sin barndom. Det är ju det är dumt det där. För att jag tänkte på det sen när jag fick barn och tänkte tillbaka på det här förhållandet jag hade med hon som hade barn. Hon brukade göra en kopp te ibland som hon ställde på vardagsrumsbordet. Bara för att det såg lite trevligt ut. Hon drack det inte. Det bara stod där och såg lite bra ut. Det skulle stå där. Nej, men jag tänkte tillbaka på det. Jag stötte på den här för något år sedan eller två. Och så fick jag så en otrolig lust att bara säga, du, förlåt. Förlåt för min okunskap. Men jag gjorde aldrig det. Det kanske jag ska göra nu då. Det är väl aldrig för sent. Men det är... det finns sådär... Jämför med andra grejer också. Med minnen som är de ljusa eller mörka? Alltså, låter här. Det var en tjej som... Hon sjöng Gabriellas sång. I den mycket lilla lägenheten som jag flyttade in i när jag skilde mig. Och det hade varit en efterfest, minns jag. Och så var det bara hon och jag kvar. Och så vet jag inte, det var nog kanske i brist på kärlek eller kanske en vetskap om att vi skulle inte ses igen. Utan det här var ju ingenting. Det var ju inget hångel heller. Det var ingenting. Hon frågade kanske, ska jag sjunga någonting? Här och nu. Var här och nu, Kalle? Och jag var det. Jag sjöng Gabriellas sång. Och så gjorde hon det. Och i vad jag tänker på som en hel natt i den här lilla lägenheten. Och jag ville väl fylla den här stunden då med mening, antar jag. I brist på annat. Och så gick hon sen. Och hon sa i trapphuset, så att det... Ni vet, man pratar, man går ut och sen i trapphuset börjar det plötsligt eka. Då ljög hon åt oss båda och sa att vi ses igen, Kalle. Ja, där har ni det. Där har ni det. Extra, lite mellan och sånt där. Det är bara att jag är lite rörig. Tankarna far lite och jag är inte så här. Det finns ju någonting bra med att vara olycklig. Det är att man blir ju rätt så... inte skärpt, man blir man blir djupsinnig i alla fall. Man tänker på saker som jag nu är bara så här, jag är mer nu, vet vem jag är nu? Tjena, ska vi åka till Gotland? Nej, jag kan låna brorsan ställe på Gotland. Okej, hörni, vi hörs snart.